tacka för den här tillfället vi får här att... Jag undrar om vi behöver mic. Vad tror ni? Ja, vi behöver mic. Bra. Då ska vi hålla den tajt så här. Inte nu längre. Vi har skrivit en bok. Och jag kan meddela att min fru och jag, vi var ute i Bolivia under många år och arbetade som missionärer. Vi ska inte prata om det. Möjligtvis någon minut kanske. Och upplysa om våra framtidsvisioner. Så det är inte därför vi är här. Men vi har i alla fall haft ett gott och ett kontinuerligt samarbete med Pingstkyrkan Emmaboda och på olika håll. Och det här är första gången som jag faktiskt förvaltar det uppdrag som ni sände ut oss till Bolivia till. Därför den här boken, det är en första etapp till det bibelskolematerial som jag var med och utvecklade i Bolivia. Men för första gången så vågar jag sticka ut hakan och ge ut det på svenska. Men Herren var inte nöjd med min insats. Och därför tog det lång tid i forskning och utbildning och kunskap och förståelse och lärdomar och försök att lära sig grundtexten. Jag läste grekiska i många år och fattade inte varför. Blev ifrågasatt och folk undrar varför ska man läsa. Bibeln är ju redan översatt. Vi behöver inte kunna något mer. Men jag kände den heliga andes uppmaning till detta. Under alla år. Jag gick en kurs i hebreiska vid Göteborgs universitet också. Och så där. Och idag förstår jag varför. Varför? Jo, för x antal år sedan. Det var 2 år sedan tror jag. Träffade jag på en man. Mitt i pandemin. Det fanns inga möten. Jag jobbade på västkusten som bussförare. Tar det här lite hastigt bara. Nu vet jag att vi har lite längre tid. Men jag ska ändå inte introducera särskilt länge här. Men i alla fall. Det fanns inga möten. Man gick till Smyrna. Det var stängt. Man gick till Frölunda Pingst. Det var låst. Man gick till Pingstkyrkan Bohus. Ja, där har de kastat nyckeln. Eller tappat bort den. Eller det var stängt överallt. Och det var ju som det var också här i Emmaboda. Och så fick jag höra att det var ett bönemöte. I en liten plats som heter Hola. Utanför Alingsås. Aldrig hade jag hört talas om att det fanns en plats som hette så där. Jag tänkte att det måste vara jordens yttersta. Nej, men jag har ju varit i jordens yttersta gränsa. Men i alla fall någon konstig plats är det. Men där skulle de ha ett husmöte. Och vi åkte dit en bil. Vi tänkte undra om vi ens får gå in. För folk hade ju munskydd och så, ni vet. Och där träffade jag Bertil. Och vi var inte riktigt med på. Vi hyrsades av de andra. För vi, när vi träffades så kände vi att det var Gud som hade sammanfört oss på något sätt. Och vi insåg att vi forskar i samma ämne. Han på sitt håll och jag på mitt håll. Och det ena ledde till det andra. Och idag står vi då med en bok. Första i en rad med böcker skulle jag säga. För vi jobbar redan på uppföljaren till denna första bok. Där vi fann att vi forskar i samma ämnen fast med 2 helt olika utgångspunkter. Han har studerat väldigt mycket hebreiska och jag har studerat väldigt mycket utifrån grekiska. Och på något vis har Gud sammanfört det så att vi har hittills inte haft en enda strid. Och det är bara det är väldigt ovanligt för jag brukar strida mot de flesta av olika åsikter. Men på något vis visste Gud att där i Hola i ett bönemöte ute i Tjotaheiti, ursäkta jag säger så. Men det skulle kunna ha varit Åtvidaberg också, man brukar säga då. Där möttes vi av en händelse som jag tror att Gud hade ordnat. Och nu står vi här med en bok som, och det här är 5:e föreläsningen på 3 månader. Så det börjar bli ganska intressant här och där. Intresset ökar och på en del håll är man fundersam. Vad är det här för någonting? Vad är det för nytt som ni kommer med? Och det vill vi säga från början. Det är ingenting i den här boken som är nytt. Däremot är det väldigt mycket som är bortglömt. Vi försöker lyfta fram några saker. Vi kommer under inga omständigheter kunna föreläsa om boken, utan vi kommer bara kunna skrapa lite på ytan. Det finns en oerhört skatt som vi försöker ta fram efter bästa förmåga. Hoppas att ni får en god stund. Är det frågor som du har, skriv upp dem. Ska vi försöka ge utrymme för att besvara. Har du andra frågor du har funderat på, så ställ dem. Och vi ska göra vårt bästa för att försöka bena ut de eventuella tankar som ni har. Vad det gäller Bolivia så tar vi det lite grann på slutet av första delen. Och sedan så andra delen har vi tillfälle för att utveckla era frågor. En del frågor kan vi inte kunna besvara, för vi kan inte allt. Vi kan bara lite, eller hur, Bertil? Ja. Och det lilla försöker vi förmedla. Men det räckte till en ganska så stor bok. Hur som helst, har du boken så ska du slå upp. Ska vi börja med den? Är det så att du inte har den, så har vi några exemplar här. Vi ska försöka använda den lite grann till mans för att utveckla vad som vi försöker förmedla. Sen ska vi också använda PowerPoint, men i första skedet så kommer vi att utgå ifrån boken, så att du får klart för dig vad det är för någonting vi försöker att förmedla. Någon som vill ha den till sig, så får ni räcka upp handen. Vi har fler i bilen om det skulle behövas. Ja, dela ut dem. Använder du den? Har du? Här har vi ett ex också. Och medan ni håller på att titta lite grann, så ska jag förkunna lite, eller bara berätta för er. Bland de bibelskolematerial som jag var med och utvecklade tack vare era offergåvor, som vi arbetar i Bolivia med bibelskolan bland annat de sista åren, så utvecklade jag bibelskolematerial. Det har jag faktiskt aldrig redovisat, och jag vet inte varför, men det har blivit att man berättar om så mycket annat socialt engagemang vi har. Bibelkunskap, kristologi, vilket är vem Jesus är. Pneumatologi, som handlar om den helige ande. Angelologi, i olika sekter. Kristna familjen, homiletik, hermeneutik, biblisk geografi, pentateuken, historiska böckerna, stora och små profeter, evangelierna, de fyra evangelierna, epistlarna som aposteln Paulus skrev, ecklesiologi, administration. Och det är intressant det här, för det kommer vi säkert att jobba med någon bok framöver också. Vad administration kommer faktiskt från, är två ord, ad och ministration. Och ad kan vi finna i Bibeln under titeln Adonai. Så även det som vi kallar för administration i en församlingsverksamhet är faktiskt någonting som står skrivet i Bibeln. Men det är en framtidsfråga. Ja, det var det jag tänkte ta hastigt här. Om du har boken framför dig, så ska du slå upp på sidan 15, så ska vi försöka göra slut på en myt. Vi har många myter och många uppfattningar som vi har lärt oss under vårt liv. Och en del vill vi inte förändra. En del kan vi inte förändra. En del vågar vi inte förändra. Och en del orkar vi inte förändra. Och det är helt okej. Gud har överseende för alla människor. Men vi vill ändå slå hål på en myt. Och det är att Jesus är det namnet på Nya Testamentets Gud som vi har fått lära oss. Ända från det att vi tog emot Jesus som vår frälsare. Han heter Jesus på svenska. Och det är honom som vi för förkunnar och förmedlar, och det är han som har gett sitt liv för oss. Det är ingenting som vi tänker att försöka sparka ner. Men Jesus är ett namn på Nya Testamentets Gud från grekiskan Ixos Christos. Och jungfru Maria som man pratar om, det ska då ha klart för oss också att Josef, han var också jungfru. Eller oskuld brukar man säga. Jungfru om kvinnor och oskuld om män. Men båda var i samma scenario. Hade inte rört någon av motsatta könet före det att de träffades. Det var deras uppväxt. Detta är ingenting som vi går in på här i den här boken, då den försöker utgå från Uppenbarelseboken. Men Jesus är namnet på Nya Testamentets Gud. Och Gud, eller i katolska biblar, Jehova, guden på Gamla Testamentet. Vi försöker lyfta fram namnet på Jesus som Maria och Josef fick höra från ängeln Gabriel. För varken Maria eller Josef kunde grekiska. Alltså kunde de inte lära sig Ixos, Christos, som är då grekiska och som hellenistiska judarna lyfte fram. Men de pratade hebreiska och arameiska. Och på arameiska, om man ser till stavelsen på vem Jesus var, så heter han Yahshua. Det var det namnet som ängeln Gabriel förmedlade till Maria Josef, som kommer från hebreiska och från arameiska. För det språket är det som de pratade. Det är alls ingenting främmande för oss, men det är upplyftande och en kunskap som vi behöver förstå, att om man i andra traditioner lyfter fram namnet på Jesus på ett annat sätt, så måste vi kunna ta till oss det. Muslimerna kallar Jesus för Issa. De förstår inte vem Jesus är. Om du pratar om Jesus för en muslim, kommer man titta konstigt på dig. Vem pratar du om? Men de vet att Jesus är en av deras 5 profeter. Men han heter Issa på arabiska. Inte Jesus. På spanska heter han inte Jesus, utan Cristo Jesus. Om du säger Jesus till en spansktalande som inte har varit i Sverige, så vet han inte vem du pratar om. Men om du kallar så Jesus, då vet de precis. På hebreiska heter han Yahshua. Och det var det språket som Josef och Maria pratade. Därför har vi försökt i den här boken att lyfta fram detta för att vi ska få en ökad förståelse. Vi tänker inte gå in på detta mer i detalj. Kanske du har frågor om det. Då får vi lyfta det lite mer noggrant. Men vi gör en ganska noggrann utredning om hur detta stämmer in på texten och skriften. I alla fall, om vi går från den här texten. Här finns det då bakgrundsfakta som börjar på sidan 15, som du kan studera på hemma. Men vi ska hoppa till sidan 10 så att vi får titta lite närmare på detta. Därför kommer du se igenom hela boken namnet på Jesus på hebreiska, som heter Yahshua. Det är inget nytt evangelium, det är ingen ny kunskap, men det är lite nytt i Sverige. Det är dock inte nytt i andra länder. Därför att vi har inte lyft fram det hebreiska eller det arameiska som är ursprunget till dessa två individer och deras språkkultur. Det är någonting vi försöker då lyfta fram, för vi tycker det är intressant. Om det är viktigt, det vet jag inte, men det är i alla fall intressant. Sidan 10 så ser vi lejonet. Jesus beskrivs också som lejonet. Och det såg vi över en bild här bakom. Bakgrunden, får se om den kommer fram. Ja, där har vi lejonet. Men det här är från en film som heter Narnia. Har ni sett Narnia någon gång? Hur många har sett Narnia? Får jag se händer. 1, 2, 3, 4, 15, 38. Ja, just det. Det var inte 38 närvarande, men i alla fall. I filmen Narnia, ni vet att det här är faktiskt skrivet av en kristen som genom filmen Narnia berättar om Bibelns historia på ett lättfattligt sätt på en film. Därför har många av de bilderna som vi har tagit fått ta del av och ha tillstånd till för att använda i boken har vi lyft från filmen Narnia, för vi tycker att de stämmer väldigt väl överens med uppenbarelsebokens förkunnelse och sidor och visningar. Och en bild brukar ju säga mer än 1000 ord. Lejonet av Judastam, det lejonet som Matteus evangeliet presenterar. I Markus evangeliet så ser vi att han presenteras som tjänaren. Och där står det: sannerligen, amen säger jag er, den som inte tar Elohims rike så som ett barn kommer aldrig dit in. Återigen säger jag, Elohim är hebreiska för Gud i Gamla testamentet. Det är inte hebreiska för Gud i Nya testamentet. För Gud i Nya testamentet kallas på hebreiska för Yahshua. Och varför? Jo, när man utgår ifrån den hebreiska texten, den är inte viktigare. Det är inte mindre viktiga, men vad är det som är intressant här? Det är stavelsen och det som gör att vi kan förstå att gamla och nya testamentets Gud är en och densamma. De stavas likadant. De uttalas lite annorlunda, men de hör ihop. Vi tycker det är självklart, men det tycker man inte i andra religioner. Och det är därför det är nästintill omöjligt att nå judar med evangeliet. För de vet inte vem Jesus är. Men de vet vem Yahshua är. De vet inte vem Gud är. Men de vet mycket väl vem Elohim är. Vem YHWH som uttalas Jehova är. Det vet de. Men de har ingen aning om vem vår Gud är. Så när vi ska prata med muslimer eller judar kommer vi ingen vart. Därför vi utifrån deras teologi, deras verklighet, kan man inte byta ut sitt namn mot någonting annat bara för att man byter kontinent. Jag exempelvis, min mamma födde mig till Marcus. När jag åker till Bolivia så heter jag Marcus. De ändrar inte mitt namn till Bonifacio eller till Pedrito, utan jag heter fortfarande Marcus. Men en del namn byter plötsligt skepnad för att de ändras från ett land till ett annat. Och det är vad som har hänt här. Och det försöker vi slå hål på. Det är samma sak. Men vi måste se det utifrån judars ögons sätt. Hur ser de på evangeliet? Varför är det så svårt att nå andra kontinenter, andra ideologier med evangeliet? Jo, för vi har inte förstått att utifrån deras perspektiv är det inte möjligt att tolka Guds namn till ett annat språk. Fråga en muslim hur deras Gud heter. Inte kommer de kalla honom för Herren. Inte Gud heller. Utan oavsett vart du vänder dig och pratar med muslim kommer han alltid heta Allah. Därför man kan inte tolka utifrån deras perspektiv namnet på Gud. Men det kan vi. Och därför blir Yahshua Jesus i Sverige. Men det är en och samma person, fast på helt olika språk. Det är samma med Myrra och Smyrna. Smyrna kyrkan i Göteborg, de heter egentligen Myrra på hebreiska. För Myrra heter det på hebreiska. Men tolkningen från hebreiska till grekiska av Myrra blir Smyrna. Så Smyrna och Myrra är exakt samma sak, men på två helt olika språk. Det var bara en liten fingervisning. Detta har vi dock inte prövat. Vi har inte pratat om Smyrna kyrkan i boken. Men jag vill bara öppna dina ögon så att du förstår hur vi försöker att se och vad vi försöker lyfta och hur vi vill försöka förmå oss att förstå hur vi ska nå ut med evangeliet till alla människor runt om i vår värld. Då måste vi komma utanför vårt svenska skal och börja förstå så här kan det också se ut. Tjänaren som och Achmein, ett nytt ord du kanske aldrig mött, men Achmein är så det står skrivet på hebreiska, det ordet vi har lärt känna som amen. För oss är det självklart Ingenting konstigt, ingenting vi går emot. Men någon måste lyfta fram hur det här är tänkt på hebreiska. Och där kommer namnet, ordet amen in. Och det är så det står skrivet på hebreiska. Där på hebreiska står det inte amen, utan detta kommer från grekiska. Och det är alls inget fel, men vi måste ha med detta i sammanhanget om vi ska lyfta evangeliet så att alla människor ska förstå. Om jag pratar svenska i Bolivia så fattar ingen en enda sak. De förstår ingenting. Men om jag pratar med dem på spanska så går det definitivt mycket bättre. Samma sak är det med evangeliet. Vi måste prata människors språk. Och vi måste förstå att evangeliet är mycket större än det vi har fått lära oss hittills. Det finns mer att lära. För Bibeln är som en djup brunn. Som är så djup så vi kan inte se botten på den. Men vi ska försöka ta ner dig någon meter till med den här boken. Skaparen, det är vad Lukas evangeliet försöker lyfta upp. Jesus som skaparen, som blev människa. Alltså skaparen, det som i en felaktigt översatt tolkning kallas för Jehova. Vi har en rörelse i Sverige som heter Jehovas vittnen. Och där har man alltså, men detta är faktiskt inte Jehovas vittnen som har gjort, utan det på 1000-talet bytte man ut det hebreiska y-et i Jehova mot ett j från latin. Och därför gick man från Jehova till Jehova, som idag på svenska blir Jehova. Så hela rörelsen egentligen är byggt på en konstruktion som inte är blandningsbar. För enligt den hebreiska och grekiska kulturen kan man inte blanda in alfabeter från andra språk för att bygga ordet på Gud. Så hela namnet Jehova är falskt. Därför att det är en konstruktion på bokstäver från tre olika språk. J-et kommer från latin. E-et som är epsilon, alfa och omega som kommer från grekiska. Och HVH som kommer från hebreiska. Så det är en konstruktion mellan tre språk varav latin är inblandat på grund av att romersk-katolska kyrkan på 900-talet efter Kristus tyckte att men det här kan vara en bra lösning istället för att fråga Gud. För det borde vara ett y. Och epsilon, alfa och omega måste tas hänsyn till det uttalet på YHVH på hebreiska som blir Jehova och inte Jehova. Och då blir det plötsligt falskt. Och detta försöker vi också förklara. Det kommer säkert mer forskning om detta. Motforskning och alla möjliga. Ja, det önskar vi och alla välkomna att vara med och delta. Vi tror inte att vi har ytterst evangeliet, men vi har någonting. Jag ska avsluta. Det står här på sidan 11, vers 5 här. När nu Jesus höjde blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd? Då går vi till sidan 128 för att få svar på detta. 128, då står det: jo, det här kommer, står det, varför kommer nyckeln just nu? Detta har att göra med staten Israel. Va? Längre fram står det: för nu har kungen, Joshua, kungen har kommit tillbaka. Va? Och här står det Jesaja 22:20-23, det är utskrivet längre ner. Han ska öppna så att ingen kan stänga, och stänga så att ingen ska öppna. På andra sidan på uppenbarelseboken sidan 129 så då, de som bekänner Joshua som Elohims son blir nyckelbärare och därmed också förvaltare och vaktmästaren i Elohims hus och får därmed fullmakt att lösa och binda på jorden i Joshuas namn. Så blir det om man förutsätter och respekterar det hebreiska språket. Blir det på svenska så skulle det bli då: de som bekänner Jesus som Guds son blir nyckelbärare och därmed också förvaltare och vaktmästare i Guds hus. Och får därmed fullmakt att lösa och binda på jorden i Jesu namn. Det är lika rätt. Vi ska nu gå vidare, men jag ska lämna ordet över till min broder Bertil Svensson. Varsågod.
Jag har den här. Jag hoppas den funkar. Hör mig? Är det bra? Ska vi höja, eller? Det var trean, sa du? Då provar vi lite till, lite till. Så får vi se. Här någonstans kanske?
Den kan inte vara på. Det låter mycket.
Okej. Okay. Ja, jag tror nog att den ska vara igång. Ja, ni får säga till om vi ska ändra på ljudet här. Ja, jag heter Bertil, som Marcus sa, och vi ska gå raka vägen in i Uppenbarelseboken. Jag fick lägga om programmet lite, för jag visste inte hur mycket tid vi hade. Men hela den här presentationen, den är på 300 bilder, så vi kommer bara ta några stycken av de här. Och det vi ska göra är att försöka ge en överblick över hela Uppenbarelseboken. På någon timme kanske, eller lite till. Så vi sätter fart. Vad är det här för knapp som vi ska trycka på för att förstå Uppenbarelseboken? Det är det som är tanken med den här bilden. Det är inte så lätt. För att Uppenbarelseboken, det är en sammanställning från alla bibelböcker. Det är ett pussel där man har lagt ihop pusslet så att man får en framsida. Och det är den här framsidan på pusslet som presenteras i Uppenbarelseboken. Hur ser den där framsidan ut? Vad är Bibelns eller försoningsplanens centrala budskap? Det är det man får i Uppenbarelseboken, i det här jättepusslet. Det är 32 000 verser i Bibeln. Det är ett gigantiskt pussel. Och Uppenbarelseboken har 404 utav de här verserna i 22 kapitel. Och har referenser då till Gamla testamentet på 800 referenser kanske. Så Gamla testamentet är en nyckel till att förstå Uppenbarelseboken. Profeterna och händelserna i Gamla testamentet pekar på försonaren, Jesus, hans verk. Det är det här som allting handlar om, försoningen. Det är det Bibelns budskap är. Så skulle man sätta en titel på Bibeln, då skulle det inte bli Bibeln, för det är Biblia, det är bibliotek eller böcker, betyder det. Framsidan, huvudpersonen och vad den handlar om, det är det här faktiskt. Det här pratade Marcus om. Jag ska se om jag lyckas förklara här för er. Så, vi har en laserpekare här. Jehova pratade Marcus om. Så här ser det ut i hebreiskan. Och de läser ju från höger till vänster. Så här har vi ett jod, första bokstaven. He. Vav, he. Jod, hej, vav, hej. Det här blir Jahova. Alltså Guds namn. Överallt där man träffar på det här i Gamla testamentet så står det Herren. Det kan stå med stort H. Det kan stå med stora bokstäver på alltihopa också. Herren. Men det här är ett namn som kommer från grundordet jag är. Jag är. Betyder egentligen det här namnet. Här under så står det. Här under så står en koppling till Jehova. Och det är Yahshua. Det här är Jesus på svenska. Men Yahshua på hebreiska. Och här har man en koppling till Guds namn. De två första bokstäverna här, ser ni det? De är likadana. Jod och hej. Det ser ni, va? Det är lite krumelur den här hebreiskan, så det är inte så lätt att förstå. Men de två första bokstäverna, det är ja, uttalar man det. Och det har vi ordet halleluja på slutet där. Och ja, det är ju en förkortning på Guds namn. Så halleluja betyder att upphöj, ära, prisa. Jahova betyder halleluja. Och då har vi en koppling till Guds namn, i Jesu namn. Så det här betyder att ja, frälsar eller räddar. Det är det som Jesus betyder. Frälsningen från jag är. Så det som egentligen står här, det är jag är frälsningen. Är det som står om man översätter hebreiskan. De här två namnen. Namnet på Gud och namnet på Jesus. Jag är försoningen, frälsningen. Det är hela uppenbarelseboken och hela Bibelns huvudbudskap. Försoningen. Försoningstanken. Det är den som vi har i evangelierna. Det var Markus också inne på lite grann här. Det här är bara för att ge en liten aptitretare, kan jag säga. Man, mycket av uppenbarelsebokens bilder och symbolik kommer ifrån profetböckerna. Så det är dit vi får gå och titta för att förstå det här med hästar till exempel. Och lejon står ju också om i dem. Så här kommer en lista på alla 16 profetböcker som vi har i Bibeln. Och vilket årtal som de är skrivna och vad respektive profets namn betyder på svenska. Jag ska inte gå in på det här så noga. Det här kommer komma senare. Men som ni ser, det där ska vi vänta lite med. Som ni ser så är det tre grupper egentligen. Men det är även fyra grupper. Här är den första gruppen. Här är den andra gruppen. Och här är den tredje gruppen. Och det här är de grupperna som man delar in profeterna i efter hur Israel styrdes, kan man säga. Först är det Nordrikets profeter. Sen är det Sydrikets när Nordriket var borta. Och sen är det då exilen och återvändandes profeter. Men det är inte det vi ska gå in på här. Utan det viktiga är att det är fyra delar. Och de här namnens betydelse pekar på evangelierna. Det är det här som är viktigt. För att det är försoningsplanen som vi är ute efter här. Det är hur ska vi komma tillbaks till den här riktiga gemenskapen med skaparen. Bibelns budskap. Tittar man på namnen här och lägger ihop din mening. Det finns bara en Gud som vill bära våra bördor. Vår hjälpare då vi blir tjänare till honom. Jahovas frälsning. För oss är Yahshua, Jesus, vår tröst. Ingen är lik honom. Han bevarar sin skatt. Det är oss, församlingen, bruden, som han omfamnar, bygger upp och styrker. Tills den dagen som bröllopsfesten äger rum. Elohim, han, Jesus, har tagit domen på sig så vi kan delta i bröllopsfesten. För han tänker på sina vittnen. Det här är uppenbarelsebokens budskap, kan man säga. Fullbordandet av alla löften genom hela Bibeln och det glada budskapets fullbordan har vi här. Men varför innehåller då uppenbarelseboken så mycket utav dom? Det är basuner och det är vredeskålar och det är antikrist och det är märken och det är allt möjligt konstigt. Varför är skaparen tvungen att döma mänskligheten? Svaret har vi faktiskt i Obadja. Den kortaste boken i Gamla testamentet på 21 kapitel bara.
21 verser.
21 verser. I första versen i Obadja så står det någonting konstigt. Obadjas profetia, eller syn, så säger Adonai Jehova om Edom. Den röde jordbon betyder Edom, den röde. Vi har hört ett budskap från Herren, står det i svenska. Och en budbärare är utsänd bland nationerna. Det är alltså hedna folken. Upplåt oss strida mot henne. Nu har jag skrivit lite förklaringar här vad det här betyder. Edom och Adam är samma ord i hebreiskan, men betonas bara lite olika. Så Edom är en symbol för hela mänskligheten. Hela mänskligheten berörs utav den här versen. En budbärare utsänd bland nationerna till hela mänskligheten. Låt oss, säger de, resa oss och strida mot Israel. Israel är alltid beskriven som en kvinna genom hela Bibeln. Och den här striden, det är det som sker sist i vedermödan. Det vi kallar för Harmageddon. Så att den här versen syftar framåt mot det här. Och tittar man i Obadja bok så döms nationen Edom för sitt högmods skull. De hade satt sig själva i Guds ställe. Och det är här som är människans stora problem också. Vi vill bestämma själv. Det är jag som bestämmer över mitt eget liv. Det ska ingen annan göra. Det här blir en relativ sanning för mina egna åsikter. Det är inte skaparen som bestämmer längre, utan det är jag själv. Det är därför som det måste komma en dom över världen. För att någonting annat har flyttat in i hjärtat än skaparen. Högmodet har kommit in där istället. Ni som har sett Sagan om ringen känner igen den där filuren. Han hade flyttat in i deras borg, kan man säga. Och det är det som djävulen har gjort i våra liv också. Han har tagit sin boning i våra hjärtan och hävdar sig själv, kan man säga. Själviskheten, högmodet. Därför måste det komma en dom över människorna. Det finns bara en sanning, och den sanningen är Jesus. Det är framsidan, det är huvudbudskapet i Bibeln. Då så, det var lite grundläggande. Uppenbarelsen från Elohim, Gud, Herren, Jehova, om nyckeln, Yahshua. Nu hänger ni med på att vi använder de här namnen, hoppas jag. Elohim, Gud, YHWH, Herren står i svenska, eller jag är, eller Jehova, Yahshua, Jesus. Han är nyckeln, han är förklaringen, han är den smorde, eller Kristus som det heter i grekiskan. Så här har vi då bokens framsida. Det är en massa symbolik i den här bokens framsida. Som ni säkert förstått. En jobbarkompis fru. Jag satt med henne, hon är målare. Så jag satt med henne en kväll och så pratade jag lite. Hur jag skulle vilja ha en framsida. Med några barn som pekar på en tavla och grejer. Så det tog några timmar. Och sen blev resultatet det här. Så här kommer symboliken. Lejonet är Judas stam. Judarna har lejonet som sin stamsymbol. Det är därför man säger lejonet av Judas stam. Han kommer ju från Judas stam, Jesus. Han är deras kung, kronan från Davids släkt, Davids stjärnan där uppe. Jag hoppas ni hänger med här. Davids stjärnan, kungen. Matteus, han skrev sitt evangelium ursprungligen på hebreiska, har man kommit fram till nu. Han presenterar Jesus som Messias, eller den smorde, judarnas kung. Det är Matteus evangelium. Tjänaren, han tog vårt straff på sig, som visade oss på Guds väg. Det är Markus evangelium. Barnen har vi med här också. Sannoliken, här är ordet amen som är i grundtexten. Både grekiskan och hebreiskan använder ordet amen. Egentligen är det ett hebreiskt ord. Översätter man det så blir det sannoliken. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Här finns det en alternativ översättning. Den som inte tar emot Guds rike som man tar emot ett barn kommer aldrig dit in. Då klarnar det lite grann. För ett barn tar man ju alltid emot med öppna famnar, en öppen famn när det kommer. Sen har vi skaparen som blev människa. Lejonet av Judas stam, han blev människa. Blev som oss och tog våra fel på sig och dog på korset. Han blev en övervinnare. Han segrade över ondskan. Så här har vi Lukas evangelium, människosonen, och Johannes, övervinnaren. Han har nycklarna till döden och dödsriket, som vi ser där. Att det är ett pussel, det är ju alla dessa bitar i Bibeln, alla verser och alla böcker. När man lägger ihop det så får man helhetsbilden. Det saknas fyra bitar här, ser vi. Och det är evangelierna, det är det som barnen symboliserar här. Barnen i Narnia-serien, de var ögonvittnen till det som de fick uppleva. Evangelisterna var ögonvittnen till det de fick uppleva. Inte Lukas dock. Han reste runt och intervjuade ögonvittnen. Det här gör bilden komplett. Gamla testamentet och evangelierna ger försoningsbudskapet, Bibeln. Sen att lejonet ryter, det har vi i profetböckerna och vi har i uppenbarelseboken. Vet ni var i uppenbarelseboken det står? Det lät som ett rytande, står det någonstans. Kapitel 10 av det. Det är när de här åskorna talar. Det lät som ett lejons rytande. Före de här åskorna, då talar han som har ställt en fot på land och en på vattnet. Och det lät som ett lejons rytande. Och då får vi en ledtråd till vem det är som talar där. Men vi ska gå in på det där mera sen, tror jag, om vi hinner. Ni som har sett den här Narnia-serien, ni vet ju då att i den tredje filmen, Skeppet Gryningen, så kom de in i den här nya världen i Narnia genom en tavla. Det kom massa vatten där ur. Kommer ni ihåg det här? Är det någon som har sett den? De kröp in i den här nya världen genom tavlan. Genom evangelierna så blir vi födda på nytt och får en relation med skaparen. Vi kommer in i en ny värld i symboliken här. Här har vi då lite om Jehova, Yahshua och Elohim. Det här har Markus berört redan. Det jag ska säga här, det är de här tecknen för Elohim. Det här är ju Gud på hebreiska. Fick vi upp ögonen för det här skulle väldigt mycket klarna. Alef, Lamed, He, Yod, Mem står det där. Varje bokstav i hebreiskan har även en symbolisk betydelse. Det finns en lista på det här i boken. Längst bak finns den och så finns den även på sidan någonstans. Här ska du se. 55 finns det en beskrivning på det här. 55, 56, 57, 58. Och så finns det längst bak också den här cirkeln med de hebreiska bokstäverna, vad de betyder, symbolbetydelsen på dem. Jag tror inte jag har någon bild, jag har någon bild sen, men vi ska inte gå in på det, det blir för mycket. Det är så väldigt mycket för Uppenbarelseboken, det är en skatt utan dess like. Man får med sig hela Bibeln. Alef, den starke ledaren, oxen. 400. Ja, det är stjärnbilderna. Men det finns en annan också. Den starke ledaren, Lamed, det här är herdestaven. He, det är vind eller ande eller
423.
Eller att uppenbara.
Där är den väldigt tydlig. 423 i boken. Är det mer som vill ha bok så kan vi ordna fram
det. Alef, Lamed, He. Jod har vi här också. Det är en hand. Någon som gör någonting. Och det sista här är ett MM för vatten. Eller kaos. Fadern. Den starke ledaren. Oxen. Sonen. Herdestaven. Anden. Han uppenbarar någonting. Vi ser någonting. Jod. För handen här. Han gör något. Han handlar, han har en plan. Kaos, vatten. Han gör ordning i det här kaoset. Vilken Gud vi har. Vilken underbar treenig skapare vi har. Det lyfts fram i hebreiskan. Fadern, sonen, anden som gör ordning i kaoset. Skaparen har vi här. Hänger ni med på det här? Elohim. Elohim, det är faktiskt ett pluralord för tre eller fler om man tittar på hebreiskans grammatik. Det var det jag tänkte peka på. Sen har vi mera saker i det här. Det här är maskulin form. Det där också. Men det här, he. För anden, det är feminin form i hebreiskan. Så fadern, han, hon, gör ordning i kaoset. Det är därför människan är skapat i Guds avbild till man och kvinna. Vad vi är. Då har vi i Elohim, i det hebreiska för Gud. Jaha, varför har vi en brud här, tror jag? Det kommer ifrån att Uppenbarelseboken har egentligen inte något namn. Utan den är namngiven från den första raden i grekiskan. Där har vi ordet apokalypse med. Detta är uppenbarelsen, apokalypse, från Jesus Kristus till sin tjänare Johannes. Så boken har egentligen inte något namn, utan vi har kallat den för Uppenbarelseboken. Det här ordet, apokalypsis, det betyder kort och gott att en slöja tas bort. Vad säger Paulus? Han säger att dödens slöja är borttagen. Det är dags för bröllopet, vill Uppenbarelseboken säga oss. Mellan vår brudgum och oss. Det är det här som Uppenbarelseboken förmedlar. Vårt hopp om framtiden. Att vi är hans folk som för alltid ska vara tillsammans med honom. Vi är bruden, han är brudgummen. I det här tillfället i uppryckandet, då förvandlas våra kroppar, det säger Paulus i första Korinthierbrevet 15. Då blir vi lika honom, då får vi samma kropp som vår brudgum. Då dras dödens slöja bort. då sker giftermålet. Här har vi innehållet i Uppenbarelseboken respektive kapitel, vad det handlar om. Kapitel 1. Här har vi en presentation av Jesus. Kapitel 2 och 3. Det är de sju församlingarna. Det är Jesus själv som adresserar de här sju olika orterna i mindre Asien. Och kommer med lite förmaningar, tillrättavisningar, uppmuntran och löften till de här. Här har inte jag rest runt, men det har Markus gjort. Jag har varit i Israel och kollat. Han har varit i mindre Asien och Turkiet tittat. Kapitel 4 har en beskrivning på Guds tron. Hur den såg ut. Det var regnbågen runt tronen och det var blixtar och dunder. Och fyra varelser. Kommer ni ihåg det här? Om ni har läst det här så kommer ni ihåg det. Kapitel 5 är det lammet. Symboliken för Jesus som är värdig att ta bokrullen på sig. Öppna bokrullen och ta och avsluta vad ska man säga, människans tid på jorden eller människans regering på jorden. Han ska ta över i fridsriket. Sen har vi inseglen. Sex stycken öppnas i kapitel 6. Här kan jag säga redan nu att församlingen i kapitel 2 och 3, det är från Guds sida sätt att se på vad som händer på jorden under nådens tidsålder, församlingens tidsålder. Kapitel 6, inseglen, det är hur man ser på vad som händer på jorden ifrån ett jordiskt perspektiv. I slutet på församlingens tidsålder så börjar de här hästarna gå ut. Så det är från Guds sida sett och från jordisk sida sett som man ser på samma tidsperiod. Jag eller vi är väl inte helt överens med alla. Här finns det lite olika åsikter. En del säger att inseglen tillhör vedermödan och en del säger att det inte gör det. Men tittar man på Guds natur så är han alltid en nådefull och kärleksfull Gud och vill varna i första hand så att människorna vänder om. Och det gör han genom att naturen blir i ordning, att andra omständigheter pekar på att det är något som är fel. Så därför är inseglen en varning till människorna att vända om. Snart kommer ändens tid. Ni borde se vad som händer. Det går ut en massa olika företeelser. Jag vet inte om vi hinner komma in på det här. Eller så får ni läsa i boken om de här hästarna. Det var förresten så här i början för mig. Kanske jag skulle säga. Jag var nyfiken på de här hästarna. Varför har de olika färger? Varför har ryttaren olika utrustning? Och varför kommer de i den ordningen som de gör? Och då tänker jag så här. Hur ska vi få reda på vad det här betyder? Då måste det finnas på något mer ställe i Bibeln om hästar och olika färger. Ja, var finns det någonstans? Och det finns det faktiskt i Zakaria 1. Där finns det också hästar med olika färger. Kapitel 7. Vi får gå vidare med det sen. Kapitel 7. Det här är Guds folk under den här sjuårsperioden som vi kallar för vedermödan. För kapitel 6. Där avslutar man med att säga. Vem kan då. Och vad står det? Vad står det i vers 17 där? Vem kan då bestå, ja? Under den här sjuåriga perioden. Vem kan då bestå? Jo, det är de 144 000 som kan bestå. Eller den stora vita skaran. De här två, de består under den här perioden. De 144 000, det är judarna. Många judar som vänder om. Det är evangelister som verkar under den här tiden. Den stora vita skaran, det är från alla folk och folkslag som vänder om under den här sjuåriga globalistiska tidsåldern som vi kallar för vedermödan. Sen kommer basunerna. Jag har kallat det för shofarerna här, eller vi har kallat det för shofarerna. I Gamla testamentet så finns det två typer av trumpeter. Det är shofarer och den här silvertrumpeten. Och då kan man inte hitta på någon annan trumpet i Nya testamentet, utan då blir det de två. Och det är shofaren som varnar för en fara. Så det är den som man menar här. Det står mer om den här shofaren i boken också. Ja. Ska vi säga någon sida? Ska vi se. Ja. Sen efter de här shofarerna, 7 stycken,
219,
så har vi en ängel med en bokrulle. Han kommer ner och ställer sig med en fot på havet och en på land. Ängeln i kapitel 10. 223, ja, shofarerna. Sen har vi de två vittnena som är verksamma under 3,5 år, den första delen av den här globalistiska tidsåldern. Tecken i kapitel 12, församlingen, Israel och djävulen. Här ändrar Johannes på sin beskrivning på synen. Här är ingen syn, utan här kallar han det för tecken. Och det här är lite viktigt, för då får man ledtråden till vad det är. I sitt evangelium så kallar den alla under för tecken. Detta var första tecknet Jesus gjorde när han gjorde vatten till vin. Till exempel. Ett tecken, det bevisar att någonting är sant. Kvinnan är ett tecken, det är Israel. Draken är ett tecken, det är djävulen. Han finns med genom hela Bibeln. Israel finns med genom hela Bibeln. Det visar att det är skaparen som står bakom sin försoningsplan. Tecknen. Kapitel 13 har vi antikrist, den falske profeten. 14, där har vi 7 änglar som går ut med olika budskap under den här sjuårsperioden. Vredeskålarna och domet över världsmakterna, deras olika system. 297. Vilken då, vredeskålarna? Mysteriet Babylon, kapitel 17 och 18. Här döms det politiska och religiösa systemet i världen. 305. Så mysteriet Babylon, det står beskrivet på rätt så många sidor i slutet på boken. Vad det är för någonting. För det är kopplat till händelsen i första Moseboken 11, 10 och 11. Jag ger bara hintar om en massa saker här. Sen har vi konungens återkomst i kapitel 19. Då kommer Jesus på en vit häst tillsammans med den himmelska herren som är församlingen. Om Babylon.
Nej, om
kung 329. Konungens återkomst. När Jesus kommer med församlingen och besegrar de onda makterna. Eller världens arméer. Sist i vedermödan. Det är det vi kallar Armageddon som sagt. Fridsriket kapitel 20. 339. Och det nya Jerusalem. Som kommer ner från himlen. Måtten på det här nya Jerusalem kan jag nämna som en liten kuriosa här. Det är en kub. Med sidan var det 220 stadier tror jag. Och det är samma mått som en kub som går in i månen. Så stort är det här nya Jerusalem. Och månen, vet vi, den reflekterar solens ljus. Så här har vi en symbolik på församlingen också. Sist kommer den här uppmaningen: var redo. Det är del tre. Ska jag förtydliga det?
Mm.
Ni vet att när Josef hade sina drömmar, då drömde han om att solen och månen och stjärnorna, 11 stjärnor, bugade sig för honom. Och då blir, då när han berättar den här, så blir ju Josefs pappa lite sur på han. Menar du att jag och din mor och dina bröder ska buga sig för dig? Ja, men det där glömde ju han bort då, Jakob, efter en stund. För att det var ju hans favoritson som hade drömt det här. Men då får vi uttydningen. Solen, Israel, månen, församlingen, stjärnorna. Det är bröderna, det är vittnena. Så här har vi en uttydning. Rakt av i skriften på vad det står för. Solen och månen och stjärnorna. Ifrån första Moseboken. Ja, det kommer jag inte ihåg. Någonstans. Del 1, del 2, del 3. Det här är Uppenbarelsebokens tre delar. Det som var, kapitel 1. Vad han har gjort för oss, försonaren. Det som är, del 2, kapitel 2 och 3. Det är församlingens tidsålder. Och det som ska komma, del 3. Vad som väntar oss, vårt saliga hopp. Och avslutningen på människans, vad ska man säga, tidsålder. Människan har en tidsålder på runt 6000 år. Vi kommer in på det här sen, om vi hinner. Så det här är Uppenbarelsebokens kapitelindelning. Vad kommer sen, tro? Sen har vi lite grundfakta om var han var. Han var på Patmos. Vilka kejsare som regerade. Det här står i boken alltihopa. Det var en förskräcklig massa kejsare. Men under den här tiden så var det en som hette Dominicianus. Som var en väldigt ogudaktig kejsare. Och det var tack vare honom då som Johannes hamnade på ön Patmos. Sen i presentationen här så finns det med lite olika saker om vilken grundtext jag använt och lite diverse sådana här saker. Vi ska inte titta på det nu. Men en viktig sak som vi ska ta, det är det här. Varför firar judarna sina 7 högtider? De här 7 högtiderna, de är beskrivna i Moseböckerna. Och de här ska de fira. Det är 4 stycken på våren och 3 på hösten. Det hebreiska ordet för högtid är moved. Moved, hur man uttalar vet jag inte. Den bestämda tidpunkten. Vad har Jesus gjort för bruden? Det här är påminnelser om försoningen. Alla de här högtiderna som de firar på ett eller annat sätt. Paulus, han säger, kan någon läsa det här? Jag har inte det utskrivet.
Kolosserbrevet 2:6.
Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. I vers 16 står det så här: låt därför ingen döma er för vad ni äter, dricker eller när det gäller högtid, nymånad eller sabbat, för det är en skugga av det som ska komma. Så här får vi förklaringen. Det är en skugga. Och vad ska komma? Jo, det är vår försoning. Det här börjar i Egypten, vet ni. När de smetar blodet på dörrposterna. Det är påsken. Han gick förbi. Osyrade brödet. Ökenvandringen. Förstlingsfrukten. Den första skörden eller uppståndelsen. Och pingsten. Det här är vårens fyra högtider. Det här är Jesu första ankomst till jorden när han presenterar sig själv. Jag är skaparens son. Jag är Gud som blev människa. Jag är den här personen. Bergspredikan har vi som ett bra exempel på det här. Ni har det här att ta ställning till. Jag vill att ni blir en del av min brud. Efter den här första ankomsten så har vi en mellanperiod. Församlingstidsålder, nådens tid på 2000 år. Den här tidsperioden på 2000 år avslutas sen genom händelserna i Uppenbarelseboken. Här beskrivs det här. Där kommer då kapitel 6 med som en inledning till kapitel 7, 8, 9 och så vidare. Vedermödans period. Hesekiel 38 finns det ett krig beskrivet i med olika nationer. Det här kriget måste ske innan vedermödan börjar. För de ska elda med vapnen i 7 år, står det. De här nationerna som ingår i, som ska vara krigförande då under den här tiden. Den koalitionen finns idag. Det är Ryssland, Iran, Turkiet, Sudan, Etiopien, Libyen. De här länderna har en viss typ av allians idag. Och det hade de inte för 10 år sedan. Så här är grunden till det här Hesekiel 38-kriget. Med Ryssland i spetsen kommer de att ge sig på Israel. Här någonstans sker uppryckandet av församlingen. Innan den här vedermödans period kommer om 7 år. Det finns det massa bibelställen på. Vi ska kolla på det sen. Sen har vi hösthögtiderna. Nyårsperioden när de blåser i basunerna. Det här är Jesu andra återkomst. Nationerna besegras.
Det kan man se på sidan 206 och 207.
206 och 207. Boken. Jom Kippur har vi försoningsdagen. Här ser judarna på den de har stungit. Då känner de igen sin messias. Så här är lite tveksam. Man kan inte läsa ut det. Kommer han då vid första basunen där. Jesu återkomst när nationerna. När den här striden sker. Den kanske håller på att ta. Sen kommer han sen. Det är lite tveksamt om han kommer här. Ska vi se. Här eller här. Men han kommer tillbaka i alla fall. Sen firas den här lövhyddehögtiden. När man viftar med palmblad. Och det tusenåriga fridsriket börjar. Det var därför som de viftade med palmblad. När Jesus red in i Jerusalem. På påsken. För de trodde att nu kommer fridsriket. Nu ska Jesus börja regera. Så de tog lite fel här. Påsken, då, så skulle han vara, då var han tjänaren som köpte sin brud med sin död. Han kom inte som kung, han kom som tjänaren första gången. Det är andra gången han kommer som kung och börjar regera på jorden. I Uppenbarelseboken 7 i slutet, eller i mitten kanske det är, den stora vita skaran, de har palmkvistar i sina händer, står det. Så här beskrivs de som är troende som vänder om under den här sjuårsperioden. De beskrivs här i slutet, alldeles innan som han börjar regera. De har palmkvistar i sina händer, för nu kommer tusenårsriket. Vi firar att han har tagit makten i besittning. Det är Uppenbarelseboken 7. Den stora vita skaran har vi där. Palmbladen. Sen så står det en massa siffror här. Vi ska avsluta med det här, tror jag. Ni ser alla de här siffrorna. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Det här är kopplat till hur judarna anordnar sina bröllop. Vi ska kolla på det. Trodde jag. Vi ska ta en annan bild. Vad har vi den? Här har vi den. Det judiska bröllopet. Så här börjar det. Brudgummen och brudgummens far reser hem till bruden för att presentera sig. Vad är vi för någonting? Och så förhandlar de om en brudgåva med brudgummens far. Vad ska vi ge för någonting? Brudgummen ger gåvor till bruden. Och sen renar sig bruden i vatten. Hon tar ett bad. Som visar på att nu är jag i ett nytt förbund med min man. De delar en måltid som säger att nu är de lagligt gifta. Sen reser brudgummen hem och bygger på sin pappas hus en våning så att de har någonstans att bo. Eller någon annanstans. Så det här är gången då. Efter det här så var de trolovade. Det känner vi igen. Josef och Maria var trolovade. De var i princip gifta. Men de hade inte fullbordat sin relation. Så det är de första 6 stegen. Sen när han kommer andra gången. Då kommer han och hämtar sin brud. Brudgummen kommer och hämtar sin brud. Och den här perioden här emellan, det kunde vara mellan 1 till 2 år. Det kunde ta en stund. Han hämtar sin brud och för henne till det här huset som han har byggt. Den förberedda kammaren. Och där fullbordar de sitt äktenskap. Och sen kommer bröllopsfesten. Här har vi symboliken för första och andra ankomsten. Han kommer som tjänaren, presenterar sig för bruden. Hämtar hem bruden. Efter församlingens tidsålder till festen, det tusenåriga fridsriket. Det här är Uppenbarelsebokens 3 delar kan man säga. Vad han har gjort för oss, kapitel 1. Kapitel 2 och 3, församlingen, vad han gör. Och resultatet, vårt hopp. Vi har greppat hans hand här nere till höger. Den heliga ande, strömmar av levande vatten. Han presenterar, han visar på Jesus hela tiden. Det är han som undervisar oss. Han för oss hem till vårt arv i tronen, livet, det eviga livet tillsammans med honom. Det här är 3 stycken hebreiska bokstäver. Alef, den starke ledaren, han har greppat vår hand. Mem, vatten, den heliga ande. Non, livet, det har vi här. Alef, mem, non. Här står det faktiskt, amen, står det här. Så ordet amen har en symbolisk betydelse på det här. Den starke ledaren som har greppat vår hand för oss hem. Genom den heliga ande. Till vårt arv i tronen. Ja, jag tycker det här är coolt. Amen.
Och fortsätter vi här lite grann. I den här boken som vi har tittat på. Som vi har tagit del av. På sidan 368. Så ser vi här längst upp. Det tomma korset. Att ha ett kors runt halsen med Jesus på är en religiös symbol men inte en kristen symbol. Därför Jesus, han är inte död, utan han är uppstånden. Men religiositeten leder människor till att blicka bort från själva tron till att bli religiös. Förvisso finns det översättningar som förkunnar detta för religion, och det är inte fel i sig. Men det betyder inte att vi tar upp religiösa symboler på någonting som redan har passerat. Däremot, Davidsstjärnan har inte passerat, för det är tre stycken trianglar som representerar Fader, Son och Helig Ande. Och det betyder också Gud, Jehova, Gud, Yahshua och Gud, den helige Ande. Och det är sammanfogat och är en del, en symbol för Israel. Och vi är det nya Israel. Vi är nämligen en gren i det sanna olivträdet. Därför känns det så bra att heta Markus gren. Ja. Men ni är också grenar i min familj, på att säga. Det sanna olivträdet, där stammen är Yahshua, Jesus. Och olivträdet som är Israel, Guds egendomsfolk. Gud har inte övergett dem. En del förkunnare går och säger, nej, men det här är passé. Finns inte ett tecken, inte en bokstav i Bibeln som är passé. Allt är Guds ord. Därför är jag lite anti, lite allergisk. Har du annan uppfattning så är det helt okej. Men jag delar aldrig ut Nya Testamentet till folk. Ja, jag tror jag har mig till minnes aldrig gjort det. För jag tycker inte att det är okej att jag delar ut en liten del. Det är som om jag skulle lämna den här kavajen. Den börjar bli varm nu, så vi ska göra. Fast det är bara bildigt.
Du får inte ta det bokstavligt. Dessutom tror jag inte den passar dig.
Ja. Kan du gå på fest med halva kavajen? Gör du det blir du nog utsparkad för någon slags fyllo eller något konstigt orakel. Man kan inte gå med halva kavajen på fest. Samma, man kan inte tåg till Guds hus med halva Jesus, halva evangeliet, utan det är hela evangeliet som gäller. Jesus är en och samma person från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Det är en enhet. Det fanns många skrifter och det finns många andra evangelier, Thomas evangeliet och Judit evangeliet och alla möjliga andra texter. Men det är bara, varsågod, dessa 66 böcker som pekar på Yahshua, som pekar på Jesus. På sidan 368 ser vi här i mitten. Tron på hans död, begravning, uppståndelse ger liv. Va? Det eviga skilsmässan från skaparen är borttagen från alla som tror på Yahshua och följer honom. Han uppstod, vänner. Och det står här, och det kan vi gå vidare på sidan 385 i samma bok. 385, sen får broder Bertil visa på bilderna. Och vad är det han uppstod till? Och här står det då, han uppstod till en ny himmel. Han har förberett någonting för oss. En ny himmel. Va? Och på nästa sida, 387, han uppstod för en ny jord. För ett nytt folk. Vilket är det? Jo, det är du och jag som bekänner Jesus som vår Herre. Han uppstod till ett nytt Jerusalem. Och det var som Bertil sa, det är lika stort som månen. Det är 120 stadier, va? Ja, 220 stadier långt. 220 alnar brett och 220 alnar högt. Min farbror, jag har en farbror som heter Joel. Det är inte han som skrev i Bibeln, men han är pappa som gick bort 2004, hans lillebror. Han har räknat ut det här. Han tycker om statistik. Och han har räknat ut hur många gator, han bor i Stockholm, hur många Stockholmsgator som får plats i Nya Jerusalem. För det första är varje gata 220 stadier, är lite längre än mellan Malmö och Umeå, tror jag. Ganska långt. Och han har räknat ut att det är samma, om man räknar till att det är mellan varje skikt, om man nu skulle leva som här på jorden. Vi lever förmodligen på ett annat sätt, det vet jag. Men om man lever som här på jorden, var och en har sin villa, sin lägenhet, sin bostad. Vi bor på en gata i Emmaboda ungefär. Och har ungefär 10 kilometer mellan varje skikt. Och kvarteren är cirka 100 meter mellan varandra. Ungefär som vi lever idag. Alla skulle bo i villa med en fin trädgård runt omkring. Om vi ser det utifrån ett mänskligt perspektiv. Och det är 10 kilometer. För det är ungefär så högt som vi är kapabla med våra mänskliga ögon att se. Har man då ett tak på 10 kilometer så skulle vi på grund av luften emellan inte se taket. Utan det är tillräckligt högt upp för att vår mänskliga syn inte skulle kunna se. Så därför skulle vi inte lida av trängsel och tycka att det är för lågt. Vi skulle inte se det tillräckligt. Om det är 10 kilometer emellan varje skikt så har det enligt Joel Gren finns det då alltså 8 miljoner 200 000 gator i det nya Jerusalem. Ganska mycket när man ser det utifrån ett sånt perspektiv. Och då bor vi ledigt och lätt som i Emmaboda utkanter. 8,2 miljoner gator. Så stort är det nya Jerusalem. Nåväl. Vi går tillbaka till sidan. Vi går till sidan 392. Detta har vi beskrivit på ett annat ställe. Men här. Varför uppstod Jesus? Till ett nytt tempel. Till ett nytt ljus. Och till ett nytt paradis. Detta var Bertil inne på. Det nya Jerusalem. Till ett nytt paradis. Och vad består det här paradiset av? Vad är det för folk? Ja, då får vi gå backa till sidan 69. Jag sa det till Bertil, jag kommer använda boken och du får använda datorn. Så använder vi olika tekniker här. Va? Och här står det om budskapet till Efesos. Efesos är en av de 7 församlingarna. Efesos, det var en församling som tappade sin första kärlek. Vad är första kärleken? Vad är första kärleken? Någon som vet här som har läst lite? Ni vågar inte säga något, men ni kan gissa. Vad tror du? Jesus, han sa vad som var första kärleken. Han började med att säga älska. Vad kommer sen? Ja, älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och vad mer? Hur många delar var det? 3. Det är den treeniga kärleken. Det är vår första kärlek. Det är inte 4, 5 eller 8 eller 1 utan 3 stycken. Hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Det är hela du. Hela jag. Det är en treenig kärlek. Det är därför vi tror på treenigheten. Därför att vi, det är inte så att vi tror på 3 gudar, utan vi älskar Gud av hela vårt hjärta, hela vårt själ och hela vårt förstånd. Det är den första kärleken. Har vi den kärleken, då får inte bitterhet plats. Då kan vi inte känna hat mot någon annan människa, oavsett hur vem det är, utan vi kan känna oro över dennes beteende. Vi kan känna smärta och förtvivlan, men vi kan inte känna hat. För älskar vi Herren av hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd, då har vi den första kärleken. Detta tappade Efesos. Och då kommer nästa fråga. Kan vi se en tendens i Efesos församling i Sverige idag? På något håll? I Emmaboda kanske? Kanske till och med din familj, jag vet inte.
Jag tror vi kan se det.
Och därför så får vi då ta upp, vad står det med Efesos? Du har i Bibeln. Vi lyfter fram några exempel. Exempelvis, det, precis som Bertil sa, det finns uppmuntran och uppmaning. På vers 3 står det, och du har haft fördrag och har uthållighet och arbetat för mitt namns skull och har inte tröttnat. Det är jag vittne till att ni i Emmaboda faktiskt har levt upp till, både i Emmaboda och för resten av världen också, på ett litet hörn. Men sen står det, men jag har emot dig att du har övergett din första kärlek. Vad var första kärleken? Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, din själ och ditt förstånd. Detta hade Efesos tappat. Detta ser vi i många församlingar idag. Och på detta sätt kan vi se genom de 7 församlingarna. Jag ska inte ta upp, vi hinner inte det, får vi hålla på till imorgon. Kan vi se bra saker och mindre bra saker i nästan alla. Till och med i Laodicea församling, som är verkligen en knepig församling. Och jag ska bara ta det och sedan så får jag tycka att jag har sagt nog. Det kan bli för mycket också.
För mycket av det goda.
Vart har vi den? Och se nu. Sidan 135. Här står det. Jag vet om dina gärningar att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Sidan 135 i boken eller i Bibeln, Uppenbarelseboken kapitel 3. Ljummet vatten är oanvändbart. Det vet jag. Jag var nere i Turkiet på en resa som hette i Pauli fotspår. Jag kände att jag måste göra den här resan innan jag kan förstå. Jag kan läsa om det, jag kan höra undervisningen. Men jag vill vara ett ögonvittnesskildring åtminstone till platserna. Så jag fattar vad det är jag skriver om. Och det var en fantastisk resa och väldigt jobbig också. För jag såg många saker som jag hade missuppfattat. Så jag fick ändra mig och så är det. I alla fall, detta med vattnet hade jag aldrig riktigt greppat. Och det var faktiskt vattnet och Philadelphia, församlingen i Bibeln, som var det som fick mig att gå igång på detta med att forska Uppenbarelseboken. Det var dels de här vattnet i Laodicea och budskapet i församlingen i Philadelphia som jag inte tyckte var, fanns någon logik i. Och han gick igång på hästarna och jag gick igång på Philadelphia. Jag tänkte, var det svenska Philadelphia? Eller hur var det nu? Varför heter Philadelphia? Vad står det för? Kan vi leva upp till detta? Och så var det här om vattnet. Så jag åkte ner till Turkiet för att ta reda på detta. Och kom fram till att varken det kalla eller det varma vattnet var dåligt. Jag tänkte, jag menar, det kalla vattnet, jag har hört många förkunna. Det kalla vattnet, det är de där kyliga svenskarna där uppe i norr. Men det är bättre att vara som dem i alla fall än att vara ljum. Inte på det sättet förstås. Det kalla vattnet är alltså friskt, rent, näringsrikt, hälsovatten. Det som i Jönköping har de en klubb som heter Kallbadsgänget. Alla springer ut i Vättern i minusgrader och badar. För de säger att det är så nyttigt för kroppen. Aldrig jag, men i alla fall. Ja, där har du en kallbadare. Min farmor var en kallbadare, pappas mamma, min farmor Signe. Hon badade varje morgon 365 dagar om året. Det var därför hon aldrig fick förkylning. Men det var en annan historia. Nåväl, när man det kalla vattnet var näringsrikt och transparent. Därför var det utomordentligt bra. Och det fanns i närheten av Laodicea. Det fanns inte i Laodicea, för där var jorden salt och obrukbar. Det fanns faktiskt bara en sak som var bra i Laodicea. Vad var det? Bertil, vad var det för krydda som var så bra? Och medan han tänker på det, så var det varma vattnet. Det var varma källor. Varma källor i närheten. Och Kleopatra, hon reste ända från Rom till platsen i närheten av Laodicea för att bada det. För hon hade tydligen problem med lepra eller spetälska. När hon badade det vattnet så gick det bort på något sätt. Så länge hon var på den platsen så var sjukdomen neutraliserad. Problemet var att hon måste ju åka hem igen. Så när hon reste hem igen så dog hon kort därefter. Men så länge som hon badade i det vattnet så var hon ren från sin sjukdom. Och fram till idag, jag badade faktiskt i det vattnet och jag kunde inte gå ända in i källan för det var så varmt. Jag hade kokt, jag hade inte stått där och varit som en grönsak egentligen. För det kommer verkligen från under jorden. Kolossai heter stället. Va? Och det kokar och det kokar och det kokar. Och man badar i det här vattnet och så är det då stegvis. Och man får bestämma sig vilken grad man vill bada i. Och så får man gå till det stället. Det är ett stort hotell där också som heter Kolosse. Nåväl, det är väldigt viktigt. Vad är det som hände här? Jo, man tog vatten från dessa platser och transporterar med kamel till Laodicea för att kunna dricka. För vattnet i Laodicea var odrickbart. Och så var församlingen också. De anpassade sig till denna tidsåldern. Man gjorde allt för att världen skulle känna attraktion till att gå till kyrkan. Utgick inte från skriften utan anpassade gudstjänsterna. Så att folket där ute inte skulle se någon skillnad på deras gatufester och festerna i kyrkan. Kan det vara att vi är på väg dit också i Sverige idag? Att man kan gå på diskoteket i Pingstkyrkan och tycka att det är ju samma sak. Och vad är vår tanke? Jo, vi vill ju närma oss så att världen ska känna attraktion till oss. Och det var precis det felet som Laodicea gjorde. Och det gjorde att Gud förflyttade sin välsignelse över den församlingen till annan plats, för den var helt oduglig för Gud. Det betyder att närmar vi oss världen, då tar Gud samtidigt avstånd från oss. Vi får in världen, men den heliga andes kraft flyttar någon annanstans. Och då blir församlingen obrukbar, otjänlig. Den fylls med människor kanske, men man får inte del av evangeliet. Och därmed åker hela församlingen i diket. Nåväl. Broder Bertil, varsågod.
Ja, jag vet inte vad det var efter. De hade en ögonsalva som exporterade.
Precis, det var den jag var ute efter.
Okej, var
det? Ja, då. Det var ingen test. Jag trodde att det skulle komma så där bara. Men vi har skrivit så mycket och man har så mycket och en del saker glömmer man ju sådär. Varsågod.
Där, va? Ja. Och det var ögonsalvan de hade där. Och de var även en stor producent utav kläder. De hade en svart bomull som var berömda för.
Ögonsalvan är ju ett tecken på att vi ska se på Gud med fröjd för ögon.
På samma sätt som Mose hängde upp ormen i öknen. De såg på den här ormen och blev vid liv. På samma sätt så ska vi tro på Jesus som blev upphängd för våran skull. Det är Johannes 3. Det är ögonsalvan, tron på vår försonare. Jag ska ta bara någon liten bild till om ni orkar det. Ska vi se om det är den här. Nej, vi tar den där istället. Ska vi se vart vi hamnar någonstans. Fikonträdet. Ni vet att Jesus pratade om den yttersta tiden i evangelierna. Matteus 24, Markus 13, Lukas 21. Den här Olivbergspredikan, den där pratar han, där svarar han på lärjungarnas frågor. Tecknet på att allt det här skulle hända som han pratade om. Falsk fred, falska messias. Krig, rykten om krig. Brist. Svält. Sjukdomar, pandemier. Jordbävningar. Allt det här pratar Jesus om i Olivbergspredikan. Predikningen som han höll då här i Matteus 24 och Markus 13. Och, det här. Och tecknet på att allt det här skulle hända. Vad händer nu? Nästa bild. Det var just det här med olivträdet. Fikonträdet. Denna generation ska inte förgås förrän allt detta sker. De som ser att fikonträdet grönskar. Och vad är fikonträdet för någonting? Man ska väl inte titta på träd. Det här är Israel, fikonträdet. Det är det stora tidstecknet. Israel är idag en nation igen. När Israel är en nation, då är de tillbaka i landet för att stanna där. Och det är då som Jesus kan komma tillbaks till Jerusalem och upprätta sitt fridsrike. Då kommer han tillbaks till sitt folk. Och alla andra träd. Det här hör ihop med när hästarna började gå ut. När börjar ändens tid? Se på fikonträdet. Det är själva nyckeln till alltihopa här. 1897 hölls första sionistkonferensen i Basel. Theodor Herzl sammankallade till det här. Då sattes nyckeln i låset för staten Israels bildande. Fikonträdet började få liv igen och det började grönska 50 år senare. Så här börjar alltså hästarna gå ut. Alla de andra träden, tittar man på när olika nationer blev fria stater, så har vi en intressant koppling här. Och det här är länder runt omkring Israel som blev fria från det här kolonialväldet och ottomanska riket som rådde. Blev fria stater. Och alla de här länderna har färger som stämmer med de fyra hästarnas färger. Den sista hästen står det Kloros, bara för att förtydliga det. Den är inte gulblek. Men eftersom det inte finns några gröna hästar så ändrade man lite här. För jag tyckte det blev mer trovärdigt då. Så det blev en gulblek istället i den svenska. Men i grundtexten står det Kloros som är grön. Och då får man ihop det med de här länderna som bildades. Samtidigt som Israel som nation i den här tidsperioden bildades. De blev självständiga stater och Israel bildades som nation. Tittar man på Daniels bok kapitel 11 så har vi Nordriket och Sydriket som är i konflikt där. Och det är de här två rikena. Nu har jag tappat den där pekan. Ska vi se. Nordriket. Typ Assyrien. Det är Syrien och Irak. De låg i strid med Egypten. Sydriket. Ptolemy och Seleucios. Just det. Det här är Nordriket, alltid blåa. Och det här är Sydriket, det gröna, i Daniel 11. Daniels bok kapitel 11. De här två, det är Assyrien. Det var det som var Assyrien förr i tiden. Och det här behöver vi inte gå in på. Men det viktiga här är fikonträdet. Se på fikonträdet. Den generation som ser fikonträdet grönska ska inte förgås förrän allt det här sker, säger han, Jesus. Så. Sen ska jag bara ta en liten... Det räcker inte tiden till. Jag ska köra slutklämmen här direkt. Och sen så avslutar vi med det. Och lämnar plats för frågor. Får vi se om det funkar här. Det viktigaste. Den viktigaste händelsen. Genom hela mänsklighetens historia. Det är faktiskt att Jesus dog och uppstod för våran skuld i försoningen. Det är den centrala händelsen för människan. Den absolut viktigaste händelsen. Han vill återupprätta vår relation med honom. Och i den här filmen, Skeppet Gryningen heter den, så slutar den med en uppmaning som vi har här. Hoppas det funkar nu.
This is our last time here, isn't it?
Yes. You have grown up, my dear one. Just like Peter and Susan.
Will you visit us in our world?
I shall be watching you always.
How?
In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there.
Will we meet again?
Yes, dear one. One day.
Så, då säger jag amen för mig och lämnar över ordet till er om du har någon fråga. Okej. Det som de säger här, det är det som står ovanför och under bilden här. I er värld går jag under ett annat namn. Lär känna mig under detta. Och du är välkommen till mitt rike. Jag ska alltid vaka över er. Det är en sammanfattning vad han säger här på engelska. Vad lejonet Aslan säger här.
Jo, jag sa det att det kan ju vara någon som lyssnar på nätet också. Ja, just det. Jo, är det några frågor så får ni ställa dem. Vi ska göra vårt bästa för att besvara av det vi har undervisat idag. Eller kanske något annat vi inte har tagit upp. Det är ju en guldgruva på Uppenbarelseboken som sammanfattar faktiskt hela Bibeln. Mer än någon annan bok. Och det var en sak som kanske inte alltid sägs. Man förkunnar hur Jesus, han brukar jämföra sig. Jag är den första och den sista. Har ni läst det någon gång? En av de orsakerna till varför han säger så här överhuvudtaget, det är att han tänker på första Moseboken, historien om Edens lustgård, och han tänker på Uppenbarelseboken kapitel 21 och 22 om det nya Jerusalem. När han jämför de här två delarna i Bibeln kan man nämligen byta plats på. Det är Edens lustgård som kommer tillbaka. Det nya Jerusalem är paradiset som återuppstår. Det finns redan, men vi kan inte se det. Så Uppenbarelseboken är som påsen som repen som knyter ihop påsen. Den står sist i Bibeln just av den anledningen att det första ska det bli det sista som Jesus sa, och det sista ska bli det första. Det sista i Bibeln är just Uppenbarelseboken kapitel 22 som pratar om hur det ser ut i det nya Jerusalem. Det är det som är vårt hopp. Hoppet är inte begränsat i att du blir förlåten från all synd, utan hoppet är att vi faktiskt har en boning som Jesus har förberett för oss. Så döden, precis som han säger, för mig är livet. Vad står det? För mig är livet, någon som kan, Kristus. och döden en vinning. En vinning till vad då? Till Uppenbarelseboken kapitel 22. Där ser vi, kan vi läsa och studera om det hopp som vi förstår att vi får. Och hur får vi det med döden? Ja, har någon sovit någon gång på natten? Kan någon säga att du har, är någon här som inte har sovit någon gång? Va? Hur lång tid tar det mellan det att du somnar och du vaknar? Hur lång tid tar det? I tid räknat i, enligt ditt medvetande. Helt rätt. För när du sover står tiden stilla i ditt medvetande. När du vaknar känns det som att du somnade för 3 sekunder sedan. Och egentligen sov du kanske 6-7 timmar. En del sover 4, men i alla fall det var flera timmar. Hade du varit vaken den tiden, hade det känts lika kort? Nej, förmodligen hade det gått omkring och haft ont i huvudet. Därför sovande ställningen, det är det tidsperspektiv som helst. Så när du somnar in efter ett långt liv och vaknar in i härligheten, så har det bara gått 3 sekunder. Därför att du ligger i ett sovande stadium som är ingenting. Så när vi sover så har vi ett litet tidsperspektiv hur kort det egentligen handlar om utifrån ett Guds perspektiv. Nåväl, det var svar på en fråga vi inte fick. Någon mer fråga?
Jag fick en fråga medan ni funderar på det här med klimatlarmen. Jag är ju tekniker i botten och har läst lite fysik. Så att jag fick inte ihop de här nyheterna på, i svensk media. Med det som hur de fysiska förhållandena är på de olika världsdelarna. Jag ska bara ta ett exempel. Man säger det att om isen smälter på Nordpolen, då höjs vattennivån med massa meter. Men det här är inte sant. För det här kan man testa själv. Fyll ett glas med vatten. Lägg ner en isbit i det. Då så stiger nivån när isbiten läggs ner. Men inte när den smälter. All is på Nordpolen ligger redan i vattnet. Därför påverkas inte havsnivån när isen smälter. Det är bara landbaserad is ovanför vattennivån som påverkar vattennivån i haven. Så det här är en lögn vi matas med för att bilda ett kaos, en plattform för en världshärskare att ta över och lösa den här konflikten. Det är bara fysiska lagar och lite, oj, det här stämmer inte med fysiken. Så då börjar man tänka efter. Vad är det för samband som råder här? Det är svaret på den frågan.
Så varför är världen så oroad? Jo, världen antikrist kan regera över en värld som lever i terror. För en värld som lever i terror är beredd att underkasta sig vilken ledare som helst om ledaren kan lova fred mellan nationerna. Men en värld som lever i frihet och som lever i harmoni och inre frid kan inte antikrist ta över och regera över. Han kan bara regera över människor som lever i skräck. Det är därför vi matas av idéer att vi ska känna rädsla. Ta pandemin. Jag fick covid-19. Jag ringde ambulans som kom och hämtade mig. Och allting trodde att det var kört. Men någon pandemi, det var det aldrig. Om vi som har läst historia läser om spanska sjukan. Eller om pesten från forna tiden. En pandemi enligt ordet pandemi innan covid-19 dök upp skulle slå ut en tredjedel av världen. Vi är 8 miljarder människor. så hade det varit en pandemi hade 3 miljarder människor dött idag. Det betyder inte att det inte var en allvarlig sjukdom. Men varför blåstes detta upp? Jo, för att skapa kaos, panik och rädsla. Nu är vi inne i ett annat perspektiv. Vi matas av kriget i Ukraina. Ingen håller med, varken covid-19. Ingen håller med om kriget i Ukraina. Inget håller med om någon av de 11 konflikter som finns i världen. Ukraina är bara ett. De andra 10 har vi ingen aning om. Men det är alltså 11 krig i världen just nu. Varför matas vi? Det betyder inte att vi ska vara för eller emot. Det är inte det. Men det finns ett scenario av att skrämma mänskligheten för att antikrist ska kunna regera. För när vi är uppskrämda, uppjagade och förfärade, då är vi beredda att underställa oss vem som helst. Nu kommer ett nytt perspektiv. Elen. Vi ska vara rädda för att vi inte kommer få råd. Samtidigt som skriften förkunnar för oss att jag kommer att vara med er till tidens slut. Så Jesus ger oss ett löfte att leva i inre frid. Och världen ger oss ett löfte att det kommer gå ut för oss. Vi måste bli rädda. Vi måste få panik. Vi måste brottas med huruvida vi ska överleva eller ej. Vi måste välja. Jag har ingenting emot att ni har flyttat ner här. Jag tycker det är mycket trevligare faktiskt. Men jag skulle helt ta avstånd för att flytta ner om det var på grund av elen. Därför jag tror på Jesus. Och jag har mitt liv grundat på honom. Och det är därför antikristen vill få bort kristenheten. Därför kristenheten som tror och bekänner Jesus som sin herre. Den mänskligheten lever i frid, inre harmoni och trygghet. Och det motsäger hans inträde. Därför är det inte möjligt för antikrist att komma in och överta världen så länge Guds folk är levande. Så länge Guds folk ropar till Gud. För Guds folk, Guds sanna folk, är inte rädda för omständigheter kring världen. För vi vet att Jesus tar hand om oss. Vi vet att Gud, han har omsorg om sina barn. Gud vet att, vi vet att Gud, han sträcker ut en hjälpande hand. Vi kommer inte att lida av elbrist. Och om vi gör det så kommer Gud att visa oss en ny väg. Så vi behöver inte vara oroade. Men vi börjar känna oro. Därför att vi börjar tvivla på den tro, på det hopp och på det evangelium som Jesus har sått in i våra liv. Så finns du här den här eftermiddagen som känner i sitt hjärta att du har levat i terror. Åh, tänk om jag får covid-19. Tänk om jag får cancer. Tänk om jag får HIV. Tänk om elen tar slut. Tänk om kriget kommer till Sverige. Tänk om så många omständigheter. Tänk om vi inte kommer kunna laga mat i framtiden. Vi måste köpa ett triangiakök utifall att elen slås ut. Jag menar inte att det är dåligt att köpa. Det kan man göra. Men är det så att oro och rädsla har börjat växa i ditt inre på grund av yttre omständigheter? Då behöver du ett möte med Jesus. För han ger inre trygghet, inre harmoni och inre kärlek. Och plötsligt är allt det yttre som vi matas på av tv, av radio, av internet harmlöst. Därför Jesus, han är vägen, han är sanningen och han är livet. Därför ska vi stå upp i denna stund. Och känner du i ditt hjärta att du vill få... Du har växt sista tiden med rädsla i ditt hjärta. Du känner skräck inför situationen. Du känner sorg och känner bävan. Kom fram i Jesu namn så ska vi be för dig. Så ska du bli fri från den här rädslan. För den kommer inte från Jesus. Utan det är fienden som försöker binda dina tankar. Så att du kommer bort ifrån evangeliet, bort ifrån tron på Jesus, bort ifrån hoppet om ett evigt liv och bort ifrån kärleken där du är beredd att älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Finns du här som lever i rädsla? Vi släcker våra ögon. Finns du här som känner rädsla, har känt oro över situationer runt om? Räck din hand. Jesus, du kan, Gud välsigne dig, du kan ta ner din hand. Någon mer som känner, Gud välsigne dig, du kan ta ner din hand. Någon mer som känner, har känt skräck och bävan och oro sista tiden. Räck din hand i Jesu namn så ska vi be för dig. Du behöver inte komma fram eller någonting. Det räcker, du sträcker din hand. Och varför? Ja, jag kan inte hjälpa dig mer än att jag kan bedja för dig. Men Jesus, han ser din hand och han kommer att gripa tag i din rädsla och den kommer att backa och du kommer känna inre frid i fortsättning. Halleluja. Någon mer? En hand till. Gud välsigne dig. Någon mer känner att du vill räcka din hand. Amen. Gud välsigne dig. Ska vi bedja. Tack Jesus för var och en som har rest sin hand. Tack Jesus för att i denna stund så kan vi säga nej tack till rädslan och ja tack till frihet och ja tack till inre frid och ja tack till kärleken från Jesus. Vi säger nej tack till världen och dess lösningar och antikrist försök att förgöra vårt sinne och vår inre frid och ja tack till frälsning, förlåtelse och frihet i Jesus Kristus. Tack Jesus för det här tillfället och vi fått gripa tag om situationen och våra liv och bara veta att vi lever i en annan dimension. Vi är del av ditt folk. Vi är inympat i det sanna olivträdet. Vi är det nya Israel och vi väntar på det nya Jerusalem. Vi väntar på din andra tillkommelse. Du kommer för att hämta oss, för att rädda oss undan styggelsen. Då den värsta, yttersta tragiken kommer för världen då allting går under. Då är vi hemma hos dig. Jesus, bara lägg din balsam över var och en. Kanske någon som inte reste sin hand. Kanske någon som lyssnar på radion. Någon som lyssnar via nätet, Jesus. Men du kommer att gripa tag i var och en. Och du kommer befria från rädsla, från terror, från skräck. Och omvandla det till tro, till hopp. Och till kärleken till dig. Tack Jesus för det här tillfället. Tack Jesus för den här möjligheten. Att få bekänna färg. Och dra ner himmelens kärlek över den här lokalen. Över våra liv. Över var och en utav oss. I Gud Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Prisat vare Jesus. Någon mer beder med oss. Medan vi står upp. Varsågod. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Bara grip tag i tillfället. Och vill du tala tungor så går det också bra. Halleluja. Tack gode Gud. Tack Jesus. Prisat vare Jesus. Halleluja. 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 Tack Jesus. Varsågod. Så.
Tack för det saliga hopp som vi har att se fram emot. Det är dig vi ska se på och inte omständigheterna på den här planeten. Låt oss ha vår blick fäst på dig och inget annat. Amen.
Varsågod och sitt. Absolut, det tycker jag.
Hjälp. Här är vårt saliga hopp. Han hämtar oss innan den här perioden, den här sjuåriga vedermödan kommer. På grekiska är det harpazo, på hebreiska är det lakach. Den gode heden, han leder oss in i den inre kammaren. In i en ny relation med honom själv. Det här kan även betyda giftermål. Och det var Enoch, han vandrade med Gud tills Gud tog honom bort. Och det här är ordet som översatts med tog, lakach på hebreiska. Det är en ren parallell med församlingen in i en ny relation. Det är vårt saliga hopp som vi har. Titus 2:13.